omsorg över er. Herre Jesus, nu bara ber vi Gud att ditt ord ska få träffa våra hjärtan, utmana oss, trösta oss, inspirera oss, göra någonting med oss den här stunden vi har. Vi ber i ditt namn. Amen. Jag tror jag aldrig någonsin förr haft en predikan som bara består av två punkter. Jag börjar med tre. Sen gick jag in i vårt kyrkoprogram och så allt som skulle hända under gudstjänsten. Tänkte jag skala bort en. Så två enkla punkter, egentligen ska jag kunna bara hålla den första punkten. Och det är, ödmjukhet är ett val, är mitt tema idag. Om du tänker på det riktigt ärligt, så ödmjuk du, det blir du genom att du väljer att vara det. Och hur väljer det då? Är det någonting jag måste prestera? Ja och nej. Jag tror att den sanna ödmjukheten, den får vi bara från Kristus. Jesu Kristi kors, hans försonande verk i oss, skapar, David ber ju, skapa i mig en ödmjuk ande, ett rent hjärta. Och det är någonting som händer med dig och med mig, det är när vi tar oss och förflyttar på oss, och jag tjatar om det gång efter gång efter gång, vi behöver ständigt ta oss till korset. För när vi tar oss bort därifrån, det är då motsatsen till ödmjukheten börjar knacka på vårt hjärta. Och det kommer vi att se på senare. Men jag minns, och jag talar om det 174 gånger tidigare, men jag minns tydligt när jag blev frälst på dagen snart 25 år sedan. Och jag minns timmen innan jag tog beslutet att ge mitt liv till Jesus. Jag vet inte om du har ett sånt minne, hur det var för dig, om du har bevarat en tidpunkt när du blev kristen. Men för mig hade jag en sån tidpunkt. Och när timmen innan jag blev kristen, det var en enorm kamp. I mig så visste jag, i och med att mitt liv var lite kaputt och devalvering och euron och marken var svag. Alltså det var mycket saker som inte fungerade i mig. Så jag visste på något sätt att jag behöver hjälp. Men det fanns någonting som stod emot mig den dagen, den timmen. Klockan var 21.00 i Philadelphia, den gamla biografen som numera är lite mer uppdaterad kyrkolokal. Och jag satt där längst bak på en rad. Och jag visste på ett sätt att jag behöver Jesus. Men någonting i mig sa det, nej, det behöver du visst inte. Och vad jag har identifierat när åren har gått, och tänkt säga ryggen blir krokigare, men det blir det inte, för jag börjar springa och motionera igen. Tänk när Benjamin kommer, jag måste på något sätt upprätthålla någonting. Någon form av motionaktig fasad här. Jag sprang ju faktiskt till honom här förra veckan, sen ringde efter jul och sa, hämta mig. Men jag stod där och tänkte genom åren då på, vad var det som stod emot mig den dagen, den stunden, att jag inte första sekunden rusade fram till korset. Så det här identifierade i, det var Anders Emanuel Olins stolthet. Det var mina tankar som sa till mig, vad ska hon eller han tänka om jag går fram i altaret. Och människor får se att här har vi att göra med någon som behöver Jesus. Och det var en enorm kamp här inne. En dragkamp från två håll. Och det finns den här historien om den här infödda hövdingen i en by som har kommit till tro på Jesus. Och missionären, han besökte samma by ett år senare och så ska han kolla läget lite. Hur går det för den här hövdingen? Och sa den hövdingen, ja, det är som två hundar, de drar två olika håll. Och så frågade den här mannen, men vilken hund vinner? Och så svarade hövdingen, det är den hund jag matar mest. Och någonstans tänker jag att det kristna livet är lite så där också. Vad matar vi? Matar vi fruktan, rädsla? Matar vi att vårt ansikte utåt alltid ska vara så jättepolerat? Håller vi på så, då glider vi bort från Gud. Det är då stoltheten och högmodet knacka på din dörr och säger, får jag bo här? Ett rum och kök. Och jag tror att vad vi behöver göra, att många gånger, nästan varje dag, säga till den här rösten, tig. Alla röster som handlar om ditt anseende och människor ska tycka om dig. Vi behöver döda de rösterna. För Paulus, han lyfter ju fram den, han ska försvara sitt apostlaämbete. Så han talar inte om alla sina andliga armhävningar han håller på med, alla mirakler han har gjort. Han talar om att lidande, alla motgångar, han har flytit på en planka. Vem av er har gjort det? Höll han på där. Bland rövare och banditer, det var kallt och det var varmt. Och det var vilddjur hela faderullan. Varför väljer Paulus en sån approach? Jo, men han har funnit en hemlighet, och det är när han är svag, brusten, då tycks Guds kraft vara som tydligast från honom. Det är då han kan säga att det handlar inte om mig, utan Kristus i mig. Så ju mindre det finns av mig, som Johannes döparen inne på, att det som sig bör att jag ska bli mindre och han ska bli större. Och en mogen kristen människans färd framåt så bör hela tiden bli att du blir mindre och Jesus blir större. Så har du varit kristen i 40 år eller 25 som jag. Det borde vara mer synligt Jesus i oss än det var när vi hade varit kristna ett år. Och jag tror att en fiende mot det där, det är hur vi förhåller oss till ödmjukhet. Är vi beroende av hans kraft? Eller tror vi att vi bygger upp en religiös väg nu som handlar om min kraft eller din kraft? Jag tror Paulus skulle säga bort det, som man säger på ett ställe. Som inte riktigt förstod mig på när jag var nyfrälst och läste det stället första gången 1917 års översättning. Bort det! Så vi kommer se snart att det är de ödmjuka som finner nåd från Herren. Och det bara tror jag genom den ödmjuka stigen som du kan leva det liv som Gud har tänkt att du ska leva. Jag jobbade en gång ett par år bland missbrukare. Tunga grejer kunde vara heroin och amfetamin och kokain och allt var där. Och vi visste oftast att det kom in en ny kille med en ganska brokig, eller en tjej för den delen, med ganska brokig historia. Kommer den här människan att kunna få hjälp eller inte? Och det avgörande för de här människorna som Herren älskar, det var, hade de kapitulerat eller inte? Och oavsett hur stor deras kamp var, oavsett hur stort deras mörker var, det fanns alltid en väg mot ljuset, en väg mot friheten, när vi märkte att här har vi en ödmjuk ande. Här har vi en ung man eller kvinna som säger, jag behöver hjälp. Och på samma sätt är det med ditt kristna liv. Hurdan inställning har du? Är det att jag klarar mig eller jag behöver hjälp? För när du säger jag behöver hjälp, som Gud svarar med helig ande, och kraften börjar pulsera genom dig. Jesus säger så här, att om någon vill följa mig ska han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Lukas parallelltexten så säger varje dag. När du vaknar på morgon så är den här frågan du står inför. C.S. Lewis skriver det i en av sina böcker, att när ställningstagande till allt vad kristen, det är ett beslut som bör tagas varje morgon så som det aldrig någonsin förr hade tagits. Du är beslutad dig för när du vaknar, vill du följa Jesus? Och vägen till att följa Jesus, det går genom att ta på sitt kors, förneka sig själv och följa honom. För vill du följa Jesus så är kriteriet att allt i din egen kraft och dina egna ambitioner, alla dina egna drömmar, de ska läggas åt sidan för Jesus. Jag blir en torr grå varelse. Jag kan garantera dig att du blir mindre torr och grå när du följer Jesus. Det är som att livets hela färgskala flyttar in när man följer honom, istället för med varierad framgång försöka ta sig framåt själv här i livet. Varje dag ta på sitt kors och följa honom. Vi behöver ödmjuka oss. Petrus skriver ganska radikalt, och lyssna på det här, att det är de ödmjuka som får nåd. De ödmjuka. Det är min fasta övertygelse att vägen, och den enda vägen till Jesus, den går genom ett förkrossat hjärta. Läs din bibel och säg mig en enda situation där en icke-ödmjuk människa får hjälp. När det skulle vara Johannes, ni vet den där, som inte trodde att han kunde bli helad. Men gång på gång på gång så ser vi när människor i sin ödmjukhet ropar till Gud. Israels folk, både i Mosebok och i Domarboken, så hamnar de under svårigheter så ropar de till Gud och Gud svarar varenda gång. Det kom en domare och det kom hjälp och det kom allt det möjliga, det ena och det andra från Herren. Och jag häpnas när jag läser vilken nåd varenda människa får erfara då den ödmjukar sig inför Herren. Och det tydligaste exemplet är väl Manasse. När kungen i andra krönikeboken 33 som gjorde så mycket ont. Det står om honom att han lät döda så många oskyldiga att Jerusalems gator var täckta med blod. Vi talar alltså om en väldigt ond människa i mångt och mycket. Men vi läser så här, när han hamnar i nöd så bön föll han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig djupt. Ibland är det bra att ödmjuka sig djupt. Att inte lämna någon procent kvar i din egen stolthet utan allting till Jesus. Han ödmjukade sig djupt inför sina fäders Gud. Då insåg Manasse att det var Herren som är Gud. Och det här är poängen. Då du ödmjukar dig inför Gud, då inser du vem Gud är på riktigt. Du behöver då dö bort ifrån dig själv för att inse hur stor Gud är. Jag är ingen att bestämma hur vi kan uppleva Gud eller hur vi inte kan uppleva det. Men det tycks vara så när vi läser skriften att det är någonting som sker. Något storartat som sker när vi ödmjukar oss inför honom. För motsatsen till det här det är ju stoltheten och högmodet. Två rejäla gift som med all makt försöker hindra dig från att komma till Gud. Som det var för mig den där kvällen. Jag ville komma till korset. Men någonting sa till mig, vad ska människorna tänka? Guds matematik fungerar så att förkrosselsen blir inköpsporten till Guds rike. Jag minns inte så mycket av den här kvällen men i Helsingfors, men det jag minns, jag var ner på mina knän. Och sa Jesus, nu får du göra någonting med det här vraket. Det finns ju några radikala Guds ord också, jag vet inte om ni har stött på er dem någonstans. Men i Ordsordsboken 16:5 står det så här, Herren avskyr det högmodiga. Det blir verkligen inte ostraffade. Alltså nu talar vi om så riktigt dynamitsak alltså. Herren avskyr de högmodiga. Och jag skulle inte vilja gå in i himlen högmodig. Varför inte det? För det blir verkligen inte ostraffade. Så om du någon gång funderar, borde jag ödmjuka eller inte? Borde jag bekänna den här synden? Borde jag berätta om mitt dubbelliv jag lever och mina hemliga laster? Det är bättre att göra det nu än när du går in högmodig inför Herren. Så märker du, oj då. Jo, men jag inte vet om att allting är på korset. Jo, men är det någonting som kan stå emot oss från korsets verk? Det är vår högmod. För högmodet säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Den högmodiga säger, jag behöver inte Gud. Och när du bekänner din synd eller vad du har för utmaningar, då säger du till Gud samtidigt, jag är beroende av dig i allt. Sen står det vidare lite mer hoppfullt här, att föraktare föraktar han, man ger nåd åt ödmjuka. Då du ödmjukar dig inför Herren finns det ingenting som kan komma mellan dig och Gud. Och här är en berättelse, jag har haft några berättelser från min nyfrälsta tid, men jag har en annan som jag var med om när jag ungefär var kristen 1,5 år. Och i synen så låg jag paralyserad på Söderfjärdens fält. Jag vet det allvar, när man hamnar dit. Och jag sitter där och kan inte röra en enda muskel, jag ligger så här minns jag. Helt utan att jag kan röra en enda muskel, jag kunde ungefär tänka, det var den muskelprocessen som fungerade. Men i den när jag ligger där och helt paralyserad ser jag mitt från himlen kommer en stor hand ner och griper tag i mig. Och i sekunden hans stora hand griper tag i min lilla hand så kommer kraften, styrkan tillbaka i hela min kropp. Jag studsar upp och jag minns i synen då får jag predikar som en nyomvänd pingstvän ska göra till sina vänner. Men det lärde mig någonting som ny kristen. Att så där är det med oss. Vi kan ligga där paralyserade och kan inte göra någonting i vår egen kraft. Utan vi behöver förlita oss på att det kommer någonting från himlen, griper tag i oss och reser upp oss. Oavsett hur mörkt ditt mörker kan vara, omständigheterna kan storma, det kommer en hand från himlen och griper tag i dig när du så vill det. Ibland undrar jag, har vi tappat tron på vad Gud kan göra? Har Gud lagt bort sina nådegåvor som cessationisterna tror? Och tror på något sätt att det händer ingenting mer? Det är inte så. För Gud är densamma igår och idag och för all framtid. Så vad du behöver göra, du behöver på något sätt inse vad är din position. Och din position är vad jag tror. Du är paralyserad i dig själv och din kraft. Och du behöver en himmelsk hand som griper tag i dig. Reser upp dig. Föser bort mörkret. Och låter dig få inse att han är Herren. För det handlar inte om dig, det handlar bara om honom. Nummer två, en snabb liten fin punkt här. För ditt hela liv fullbordas vid Jesu Kristi kors. För Gud är inte bara den som kan resa upp dig. Han har också en kraft som finns ingen motsvarighet till i hela universum. Som kan stå emot dig. Att det finns ingen kraft i hela universum som kan stå emot dig. Då du bestämmer dig för att närma dig honom. Nu är det fascinerande när man kommer och hör de här historierna. Vi har våra bagage och våra utmaningar. Eller våra mindre utmaningar. Men alla människor tycks ha en märklig förmåga att kunna bli frälsta. Jag läste såg på en YouTube-video igår som handlar om en muslimsk, ganska hård, på något sätt skolad ung man. Som hade misshandlat i döds nästan en kristen, den enda kristna som fanns i hans skola. De hade slagit sönder både ben och fötter. Och slagit han sönder och samman så lägga han i någon skog där. Och förblöda. Sen går det x år och på någon märkliga väg och så blir han frälst, den här mannen. Och så åker han iväg på någon pastors predikantkonferens. Och vem möter han på den här konferensen? Jo, den här mannen som han 30 år tidigare har slagit sönder och samman. Och det tycker jag var väldigt gripande att den här mannen tar upp sin gamla bibel. Och vad står det på första raden? Det står namnet på honom som hade misshandlat honom nästan till döds. Och han sa, jag har bett för dig varje dag. Så oavsett vad vi har för bakgrund och historia, när Gud vill göra någonting, när vi sträcker oss till honom, finns det ingenting som kan stå emot hans väldiga kraft och styrka. Petrus skriver att vi ska kasta alla våra bekymmer på honom. För Gud, likt en underbar far, jag vet inte hur en pappa du har haft, men här har vi en far som har omsorg över dig. Och låt mig landa i ett litet kort bibelstudium i grekiska. För det grekiska ordet för bekymmer som används här är det merimnan. Och det kan översättas med bekymmer men också ångest och oro. Hur mycket ångest har vi inte idag? Hur mycket präglas inte vår dag av nervositet för morgondagen? Vad vill Petrus att du ska göra? Han säger att han ska kasta alla. Jag läste 22 kurser i matematik i tekniska. Alla i min värld är allt. 100%. När vi kommer många gånger till korset, ja, men då ger vi 2% där. Och så går vi hem med 98%. Men det Guds ord säger att vi ska kasta all ångest, all oro, alla bekymmer på Jesus. Jesus använder en variant av ordet i Matteus 13:22. Han säger att det som såddes bland tistlar, det som hör ordet, men lyssna, men världsliga bekymmer. Som bedräglig rikedom kväver ordet så det blir utan frukt. Är det inte vad vår oro gör med oss? Ta bort vår frukt. Bedräglig rikedom. Är det inte så att världen är full av dessa saker? Oro, ångest och bekymmer. Det tycks vara att varenda människa, ung som gammal, råkar ut för sin beskärda del av just dessa saker. Jesus varnar att världsliga bekymmer gör att ditt liv blir utan frukt. Och lite för det säger jag som inte aldrig har några bekymmer. Jo, men du hör mig när jag predikar här en par gånger i månaden. Lev med mig under veckan. Det är väldigt ofta jag börjar kasta bekymmer på Jesus. För jag märker med mig, och det kan mina närmaste vänner och mentorer säga, så är det. När jag upptas av bekymmer och oro, vad händer med mig? Jag blir mer självcentrerad och egoistisk person. Därför som jag som andlig någon form av ledare, så är det nödvändigt för mig att slänga bort det på korset. Så att jag kan få fokusera på att tjäna Gud på samma sätt som du skulle kunna fokusera på att tjäna Gud ännu mer om du bara skulle slänga det på korset. För det är som ett gift som dränerar det liv som Gud vill att ska pulsera inom dig. Han använder ännu en gång en version av ordet i Matteus 6:25. Där han befaller oss: bekymra er inte, oroa er inte, ha inte ångest. Vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp vad ni ska klä er med. I diskussionen med Marta, ni vet när hon har pysslar på där hemma med Maria, så säger Jesus: Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Jag undrar om inte det skulle kunna definiera de flesta av oss. Är det inte så att vi går omkring och bekymrar oss? Och när du går omkring och bekymrar dig allt för mycket och bär på dina bördor, det är som att, hur ska jag säga det på ett snällt sätt, det är på något sätt Guds verk som han vill att du ska leva i, den friheten, den fullhet av Kristus, den på lite får stiga åt sidan. Och så blir det istället bekymrad och oro vår avgud. Det kan också bli en avgud som styr våra tankar, vårt sätt att leva. Paulus använder samma ord i Filipperbrevet 4:6. Han säger: bekymra er inte för något. Utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Det andra ord, en lång räcka med uppmaningar och varningar att inte låta bekymmer få bli en alltför stor del av vår vardag. Paulus säger att vi kallar det till frihet. Vi ska inte låta den kötsliga naturen börja styra och ställa hur vi tänker och vad vi gör. Så vad ska man då göra? Frågar du dig och jag mig själv många gånger. Petrus svarar ju så enkelt för att barn kan göra det. Men så stort att det kräver mod som en hjälte att genomföra det. Hänger ni med? Enkelt som att barn kan göra det, men det kräver mod som en hjälte att genomföra det. Vi behöver kasta alla våra bekymmer på Jesus. Vi behöver visa oss både oss själva och vår omgivning att vi är beroende av extern hjälp. Och sådan hjälp som bara går att få oss från Jesus. Jag vet hur det är att stå på ett möte. Och du har säkert varit där. Hela närmar sig nu snart efter möte. Och redan nu så gultar ditt hjärta så ibland i progressiv takt. Och så vet du att egentligen borde du gå fram på förbön. Jag vet inte hur många gånger jag har hört den meningen. Egentligen borde jag gå fram. Men så kommer män. 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 Ska vi båda börja begrava lite stolthet här i kristenheten? Där vi inte bryr oss så jättemycket på vad de andra tycker och tänker om vad vi håller på med när det är att söka oss närmare Herren. Tro mig när jag säger att ingen tänker något annat än positiva tankar om dig när du går fram på förbön om en liten stund. Vi gläds. Varför skulle inte församlingen glädjas när människor kommer närmare Jesus? Jag tror att mitt liv, min familjs liv, mitt arbetets liv, allas liv blir bättre om jag kommer närmare Jesus. Ändå kämpar vi på där. För jag tror att det är bara det modigaste av människor som gör så. Jag brukar säga det till min dotter ibland, att det är bara de modigaste som klarar av att göra det här. Vi vill ju vara modiga. Det är bara Guds hjältar som vet att de är helt beroende av Guds hjälp. Men framförallt är det en befallning från Herren. Kasta alla bekymmer på honom, för han har omsorg över dig. Jesus säger, kom till mig alla, igen alla. Alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Tänk ett sätt hur vi kan bli mer ödmjuka, att vi kommer till Jesus. Då vi närmar oss honom så blir vi automatiskt mer ödmjuka, för Jesu liv påverkar oss till att bli det. Man blir ju med den man umgås. Jesus sa också att det är de ödmjuka som ska ärva jorden. Och vi bör bli ödmjuka som barn, så ska vi bli stora i himlen. Står det också. Det finns ingen annan väg till att bli stor i Guds rike än ödmjukhetens stig. Vi är inte ute efter i Vasa, i alla fall inte i den här församlingen, att spänna våra muskler och tro att vi är någonting. Vi är ute efter att vi ska ner på våra knän och inse att det finns bara en Gud och det är Herren. Tro mig, det finns få saker som fienden är så nervös över just nu, att du skulle bli av med dina bekymmer. Han vill att du ska vara fången, fast i mörker, fylld med ångest och oro. För då går du miste om det liv som Gud vill och han dog för på korset. Och det tillhör dig, det är din rättighet. Jag vill avsluta, lovsångsteamet kan gå upp. Jag vill avsluta bara med en story från mitt liv, som kan vara relevant i det här. Vi hade en konferens någonstans här i stan. Och predikanten från Sverige har predikat ett hejdundrandes radikalt ord. Och så han kallat fram till förbön. Och då började min hjärna säga saker till mig i stil med, vad ska hon, han, alla människor täcka om den här andliga ledaren? Få fram på förbön. Och då har man en stund där man får speciell nåd, känns det som, från Herren. När Gud själv stiger ner, rakt in i mitt liv, så börjar den heliga ande tala med en sån stämma att jag kände att mina knän höll på att vridas var sitt håll på ett positivt sätt. Då frågar han mig en sån retorisk fråga. Anders, om det var en tom sal och det bara var du och jag i den här salen, skulle du just nu i så fall komma fram till mig? Vid den Herrens fråga såg jag, så man behöver inte hitta på något svar då. Så jag sa, Gud, nu skulle det vara så. Om det var bara du och jag. Det var den stora salen som rymde 500-700 personer. Jag minns inte faktiskt vad det var. Och då sa den helige ande till mig en sak som jag har försökt leva efter, med ibland utmaningar även idag. Men den helige ande befallde mig då, så ska du alltid resonera när du är på möten. Glöm alla människor. Det handlar bara om mig och dig. Och då rusade jag fram. Böjde mina knän och mötte Gud. Kanske, kära vänner, det ska vara dags för dig att kasta lite bekymmer på Herren. På den här fina kvällen, eftermiddagen, vi har fått ta tillsammans. Men det bästa för dig skulle ändå kunna vara att få ett möte med levande Gud, som får kasta alla dina bekymmer på, som har omsorg över dig, en som har räknat dina hårstrån, någon som kallar dig vid namn, någon som känner dig in och ut, någon som har förberett, står det i Bibeln, han har förberett ett rum för dig i himlen. Det är väldigt dumt om det rummet blir tomt, för att du inte valde att ödmjuka dig inför Jesus. Vi vet inte hur långa våra dagar är. Vi vet bara att just nu har vi en möjlighet att komma fram till honom. Och jag önskar att om du lite känner att du har ett litet eller stort bekymmer på dig, kanske stoltheten ska få stiga åt sidan idag. Du ska komma hit fram. Proklamera bara inför Gud att du vill ha hjälp och du behöver honom. Tack Jesus att vi bara får en stund att öppna himmelens altare här framme. Jag ber i Jesu namn här att alla människor som känner att de har saker som har burit på allt för länge, en ångest, ett bekymmer, en oro. Jag ber här att du bara manar dem just nu, Herre. Manar dem fram till dig, Jesus. Att du, Herre, som har omsorg över oss, tar emot oss med öppna armar. Du älskar oss innan vi älskade dig, Herre. Och jag tackar dig Gud att du Herre just nu bara tar bort lite stolthet. Du tar bort lite saker som kan stå i vägen för att komma till dig Herre. Låt vi få se många modiga hjältar Herre. Som bara slänger allt åt sidan. Kommer fram till dig Jesus. Och blir omfamnad av en kärleksfull pappa. Som bara överröser kärlek och nåd. Vi ber Herre i ditt namn. Amen. Vi lovsjunger och känner du att du behöver hjälp från himmelen. Jag önskar och hoppas och tror. Kom hit fram och låt Herren ta bort dina bördor i Jesu namn.